Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Andreas Alms dramatiska institut. It's time to get rebel! Ja, det var ju egentligen, kändes som att det var mest drama runt Stefan Billborn efter den här cupfinalen mellan Hammarby och Häcken. Men Andreas Alm tog över showen lite grann, kan man säga det?
Ja, det får man väl lugnt säga. Andreas Alm har väl, jag vet inte, han har väl haft liksom en vana av att ta i lite grann i överkant när det gäller en del situationer. Vi minns ju alla när Jonas Olsson tog stryptag på en, av vem var det? Jag kommer inte ihåg, men det var...
Var det Jeremejeff?
Nej,
det var...
Ja, jo, men nej, det var någon i alla fall i Häcken, ja. Och Andreas Alm medar på att här, men här ser du ju, här Jonas Olsson, han vill döda honom. Ja, alltså, det var ju så fullständigt bizarrt. Och nu händer det här igen då efter på presskonferensen.
Alltså jag tycker efter i regel att hans resonemang var ju liksom ganska sympatiskt, för han stod ju upp för Stefan Billborn och vände sig emot liksom... alltså, men sätt, alltså, gestaltande som att det blir ju väldigt krasst när han säger som där då, att någon kommer från ett annat företag och berättar att du kommer få sparken från ditt jobb. Vi kan lyssna på hur det lät kanske.
Det är ju jäkligt konstigt att vara i den situationen, för att man jobbar för en förening eller ett bolag eller vad man jobbar, så kommer människor från andra företag och säger åt en att du kommer få sparken. Det kommer någon från Sportbladet AB eller den kommer någon från annat. Det är jättekonstig grej att det kommer folk in på ditt jobb och säger du kommer få sparken här. Någonstans ska jag känna att de som skriver det borde också, man borde någon form av motprestation. Så om det inte stämmer så borde den få sparken kanske. Det är det. Jag tycker att också att Stefan har också varit ganska tydlig i sina svar. Jag följer det. Jag följer med intresse när folk börjar jagas. Och jag tycker vi tränare kan stå upp, precis som Stefan har gjort, ganska så mycket. För att det är ändå till slut så är det ideella människor som ska fatta ett beslut, ofta, som sitter i en styrelse som har det slutgiltiga beslutet, och då kan man inte ha tränare som flackar med blicken, utan vi har fått göra ett jobb. Uppenbarligen så gör Stefan ett jävla bra jobb, så att det är där man är.
Ja, men extremen här är ju då, eller det dramatiska här då är ju då att alla uppgifter som är fel ska leda till att man själv får sparken om man skriver det. Det var ju typiskt Andreas Alm-grepp kanske, kan vi kalla det.
Ja, men grejen, alltså, men vi ska gå, om vi ska gå tillbaka till det här då, så var det ju Sportbladet som för 8 dagar sedan, tror jag, avslöjade att, det har vi tog vi i förra avsnitt också, men avslöjade att Stefan Billborn kommer få sparken oavsett om de förlorar cupfinalen eller inte. Och ja, det har inte kommit något beslut där än, men som jag fattar det som så är det ju, de ska ha utvärderingen här och så kommer väl ett besked då angående Billborn. Men att han är ifrågasatt och att de överväger att byta tränare, det känns väl som att det är ganska klart, med tanke på att både Jesper Jansson och Rickard Yxkull inte kan säga att Billborn är kvar, och han har ju kontrakt över 2022 också, så det är klart att de ska utvärdera här, så får de se vad de kommer fram till då. Men ja, vi får se om vi kan ge några definitiva besked här under veckan som kommer. Men däremot så, Alms dramatiska grejer var ju det också, att han fick ju väldigt mycket sympatier från ja, men framförallt Hammarby supportrar då, som menar på att ja, men han stod upp för Alm och det var ju bra, eller stod upp för Billborn och det var ju bra. Men sen är det ju ett väldigt dramatiskt resonemang. Och sen är det väl så här också i den här, nu pratar jag i egen sak, men jag kommer ihåg när han fick sparken, då hade ju Fotboll Direkt uppgifter, det var de som avslöjade att han skulle få sparken, och jag avslöjade att Rickard Norling hade skrivit på ett kontrakt som började gälla vid ett visst datum då. Det var ju, det visste ju vi då, men då hade ju inte han fått besked om att han skulle få sparken, och, det, han fick, och så höll han in den träningen och sen fick han sparken. Så jag menar, det finns ju liksom, ja, det är väl journalisters jobb liksom också, så jag vet inte om han tycker att det är så konstigt det där med, jag tror han överdriver också när han säger att det är så konstigt att någon kommer in och säger till dig, ja men det är ju sånt yrke vi har liksom, det är ju den här liksom hela fotbollsmaskineriet och fotbollsmedel, det är väl en del av det också, det är väl därför, och det är väl därför tränarna har så jäkla hög lön också, att de tjänar så jäkla bra, det är för att de har den här osäkerheten och för att, ja men jag kan liksom, någon kan sparka mig, så att jag vet inte.
Ja, alltså jag förstår ju båda sidor av argumentet. Jag förstår ju vad han menar och vad han vill
absolut,
åt när han kritiserar den här verkligheten. Ja. Samtidigt så är det ju så här att alla gör sina, han säger ju det tydligt också. Han har ju valt att vara i den här situationen. Han har ju valt den här karriären. Alla väljer den här karriären. Och är det första du ute efter anställningstrygghet, så är det ju fel karriärval.
Exakt.
Alltså om det är det du vill ha. Men det medger han ju också. Så att jag ser liksom inga större problem med det. Mer än att det var lite dramatiskt det här med att alla journalister som rapporterar fel uppgifter ska få sparken själva.
Däremot får man se om det här inte stämmer, så är det ju ruggigt pinsamt för Sportbladet. Men vi får ju se om det stämmer eller inte.
Ja, precis. Ja, det är ju en jäkla grej att slå fast om det inte stämmer. Alltså man ska ju vara rätt säker på sin grej kanske.
Ja.
Vi kan väl prata lite om att Hammarby faktiskt vann cupen då. Och att det
absolut
är fint crescendo för Stefan Billborn och Joakim Björklunds tid som tränare där. Och den första titeln sen Hammarby satte kurs mot ett lag som skulle kunna utmana om titlar, får man väl säga då, som de gjorde i början av 2010-talet, eller första åren på 2010-talet då. Vi har ju haft en kontinuerlig förbättring av Hammarby som klubb, och där man väl, de har utmanat dem SM-guld två gånger kan man väl säga, både 2017 kanske inte, eller 2018 kanske de inte utmanade om guldet, men de var ju högt upp i tabellen och slutade fyra och ledde allsvenskan under en lång period, och sen så vart de ju då snubblande nära 2019, och sen en cuptitel på det då. Det är ju, jag ser det ju mycket som ett uttryck för att de är, har väldigt mycket saker på plats i Bayern, och att det här var kanske en tidsfråga tills de bryter de här titeltabut då, om vi ska kalla det för det, även om det var på marginalen här med straffsparksläggning som de boxerade hem den här titeln. Så ett tecken i tiden att Hammarby vinner cupen.
Ja, precis. Och det är väl andra titeln de tar i historien. Va? De vann ju Allsvenskan 2001 och så Svenska cupen, i alla fall svenska titeln. Så Svenska cupen nu då. Det är väl där de... en klubb som Hammarby ska vara där och slåss om titlarna och komma till Europa. Nu är det andra gången de får chansen i Europa också, så att... Ja, på det sättet tycker jag skrev en tweet om att det vore ett märkligt beslut om de sparkade Billborn nu. Det vore ju paritet med när Djurgården anställde Lelle Vass och Carlos Banda. Inget ont om dem, men det var väl just tränare.
Ja, det är en hel del ont om dem i den kommentaren.
Ja, jo, jag vet. Men det är just den här konstellationen, de var väl nollsynkade och känner väl knappt till varandra. Om man bara satt ihop två liksom tränare och tänkte att det skulle gå bra, och det gick ju käpprätt åt fanders.
Jag håller med dig, det finns ju flera, vi pratade ju mycket, la ut texten förra veckan här om caset för Billborn och Björklund då, varför det vore fel att sparka dem. Jag håller med dig också om att det vore helt fel i det här skedet att sparka dem.
Då ska man ha någon tränare som är jättebra i så fall, som man ersätter.
Att så här, deras uppdrag över tid, att de har gjort bra resultat över tid, förutom åttonde platsen förra året då, så är det ju att de har ju brutit, Hammarby jobbar ju mycket mot en sorts kulturförändring där det inte ska vara Bayern är bäst i stan oavsett var de ligger i tabellen, och nu har de ju toppplaceringar i Allsvenskan, börjat vinna mot storlag på hemmaplan och
börjat sälja spelare.
Ja, men så att det liksom är, jag tycker de tar Hammarby rätt riktning över tid här om man tittar på det hittills. Det är liksom, jag skulle göra den här utvärderingen efter säsongen, efter åtta omgångar, under dessutom då som vi var inne på den här otroligt komplicerade omständigheten som är att det är coronafotboll fortfarande med inför tomma läktare. Jag skulle vilja se Billborn och Björklund försöka ta det där vidare under någon sorts normalläge snarare än att man drar förhastade slutsatser kanske här då, baserat på hur fotbollen går till under den här pandemin. Så att ge honom och Björklund alla rätt att fortsätta här.
De har ju han har en fjärde plats, en tredje plats, en åttonde plats, en cuptitel och andra gånger har de spelat i Europa nu, och sen så har de väl tre eller fyra poäng upp till en tredje plats och spel i Europa, så jag menar,
och spel med publik, inför publik i resten
exakt,
av säsongen.
Det vore ju och extremt märkligt.
Sålt spelare tillfäll för mycket pengar och förbättrat truppen över tid. Jag har väldigt svårt att se vad de har gjort för fel. Man får väl också säga att Hammarby var ganska förtjänta mästare här. De tog sig förbi både två och tre jobbiga hinder. Dels när de vann då mot AIK i kvartsfinalen, och när de var mot Djurgården, trots de bekymmer de var utsatta för sidan av planen. Och sen så då dessutom, finalsegen var väl kanske ingen sprudlande historia, det var ingen jätterolig match det här, men vägen dit på det hela taget, hur Svenska Cupen utspelade sig, så får jag medge att jag tycker att Hammarby var välförtjänta vinnare av den.
Ja, verkligen. Så de var ju inte, finalen var väl en helt okej historia. De gjorde väl en okej insats, Häcke gjorde väl en okej insats, men ja, sett över 120 minuter så får man säga att Hammarby kanske förtjänar att vinna ändå.
Ja, det tyckte jag också. De hade mer grepp om det än vad Häcken hade. Vi kanske ska nämna kort också att vi har ju pratat om det redan en hel del här, men Alm försvinner ju nu från Allsvenskan och svensk fotboll, och för att liksom knyta ihop det där vi pratade med i början där om att han har en tendens att vara dramatisk, så jag uppskattar Andreas Alm väldigt mycket, framförallt hans sätt att kommunicera. Jag tycker han är ju inte lik någon annan tränare i det, alltså den aspekten. Du får ju väldigt sällan klyschor från Andreas Alm, och för allt vad man kan liksom skaka på huvudet åt att han ibland är lite väl upptagen av att prata om domarkåren och såna här saker, så ett uppfriskande inslag i Allsvenskan och bland de roligare personerna att lyssna på i samband med presskonferenser. Så att det är en förlust för Allsvenskan, både för att han är en skicklig fotbollstränare i grund och botten, och tycker jag i alla fall, förlust för att han är en bra röst i Allsvenskan.
Jag håller helt med. Sen om det är roligt att lyssna på han, det håller jag osagt, men däremot så är han intressant att lyssna på.
Jag menar inte att han är en stor uppkomiker. Alltså det är inte, inte Allsvenskans motsvarighet till Jonathan Unge som turnerar runt med Häcken. Men han har sina kvaliteter.
Absolut.
Ska vi prata om vad som händer framöver här nu då? Det är ju så att Allsvenskan och svensk fotboll står på paus. Det är inte Superettan, fortsätter ju, men den serie som vi i första hand bevakar är ju Allsvenskan. Den är satt på paus.
Ja.
Du hade en genomgång av vad alla klubbar pysslar med i sommar här och vad de tänker sig och vad de borde försöka plocka in. Är det någonting du vill dra ut ur den som kan vara värt att...
Nej, men det är väl där då, som Annell skrev om här tidigare och som jag skrev också, det är Björn Paulsen till Hammarby. Det är väl ganska nära som jag har förstått, och det är väl, han la väl ut en hint om det här också när han skrev att han skulle lämna Ingolstadt när de var, gick upp i Schweiz, och han skrev strong as fuck som en hashtag, och det var ju det Axén kallade honom när han var här senast. Så att det blir spännande. Sen kommer det säkert bli någon sån där. Det är många, en del hemvändare som söker klubb nu. Jag såg att Ilhan Hamad ska träffa Örebro, när du har Nahir Besara, Ahmed Yassin som står utan klubb. Så det finns en del, ja, det kommer nog komma en del hemvändare i den här säsongen också. Men sen exakt vilka det blir, om det blir de här försäljningarna, fortfarande så har inget hänt med Anel Ahmed Hodzic. Det är ganska stilt kring Amo som jag fattar det som. Chiluffa kommer ju inte säljas nu, det har väl Djurgården varit ganska tydliga med. Så att vi får se, det finns ju en del. Det är väl lite stilt på marknaden nu också så här i början på juni. De lider väl fortfarande av pandemin här. Vi får se om det kommer loss här. Transferfönstret till Sverige öppnar inte förrän 15 juli. Så att det är ingen brådska än.
Inga stora bomber på gång nu i alla fall då, helt enkelt.
Nej, inte i...
så här tidigt på sommaren.
Nej. Det kan nog komma en, men vi får se.
Vi hade ju en tydlig programförklaring från Albin Ekdal på en av de sista presskonferenserna i Båstad, där landslaget hade sin EM-förläger nu. Där han ju, det var ju inte första gången han sa det, men han var ju oerhört tydlig med att han skulle hem till Djurgården vid något tillfälle. Och att det lät ju för första gången nu, för att jag pratade med honom i februari, och då sa han ju att det var inte alls aktuellt att vända hem till Allsvenskan ännu. Det sa han väl egentligen att det inte var nu heller, men däremot sa han att han var mer sugen på det än vad han har varit tidigare. Och så att vi kanske ser honom inom ett och ett halvt år i alla fall tillbaka i Allsvenskan. Och
ja, det hade varit kul. Och då är det bara Djurgården som gäller, och ja, man får väl anta att Hjalmar Ekdal är kvar där då. Det har ju ryktats om en del klubbar, men det här med Sassuolo verkar inte finnas någon substans i, som jag fattade, men ja, det blir intressant att se.
Det vore ju en twist här om då om Atalanta väljer att gå för honom istället för Ahmed Hodzic, så skulle det ha fullskaligt meltdown i svensk fotboll.
Annars pågår ju uppladdningarna för fullt inför EM här. Vi kommer hem från Båstad, en mycket trevlig vistelse.
Precis.
Nu samlas de igen här på onsdag, och då kommer ju som väntat Pierre Bengtsson vara med istället för Martin Olsson. Martin Olsson fick en skada på vadbenet som höll honom borta från spel i Båstad, och han gjorde väl ett tappert försök att komma med till EM då, men nu har de gjort bedömningen att det inte går, och då kallar de in Pierre Bengtsson istället då. Så att, exakt. Ja, ruskigt väntat då. Det var som var inne på tidigare. Det kan mycket väl bli så att Pierre Bengtsson startar mot Spanien här om inte.
Ja, precis. Augustinsson är ju fortfarande rehabbar. Ja. Sen hade vi ju att Joakim Nilsson var med i truppen och gjorde en bra landskamp mot Finland också, men han lämnar truppen nu eftersom Pontus Jansson inte verkar vara så pass allvarligt skadad eller sliten.
Nej, att han, så får man att han, se vad som händer med Hellander här då.
Ja, men där låter det som att han är i fas också med sin rehabilitering.
Ja.
Nej, men det blir nog de som åker, de som är där nu då. Danielsson, Hellander, Lindelöf och Granqvist och Jansson. Precis. Fem mittbackar tar de med. Annars var det ju inte jättemycket att prata om i den här träningslandskampen mot Finland. Det hände inte så himla mycket i den. Vi tyckte väl allihopa att Mattias Svanberg var ganska bra för Sverige. Av de spelare som inte är givna i startelvan. Men startelvan känns ju som att man börjar få en hum om hur den kommer se ut på ungefär. Det du och jag har pratat om, som vi tror, eller vad du var den som sa det först, att det finns ju en reell möjlighet här att Sebastian Larsson tar Kristoffer Olssons plats i vad många tror jag föreställer sig är startelvan. Att det blir ett innermittfält med Ekdal och Larsson snarare än med Ekdal och Olsson i premiären.
Nej, men så känns det ju som det blir, framförallt eftersom han fick lagkaptens binden också då. Men sen är det väl det här med, vi tror ju att det blir Alexander Isak och Dejan Kulusevski till slut ändå. Ja. Berg såg väl rätt uppgiven ut också mot Finland, va? Kändes det som. Han var ju bra, men liksom, nej, det kändes inte som det samma kroppsspråket. Så han kanske har fått något besked om att han är nummer tre. Det
sen tror jag spelarna märker väl på träning också. Alltså, det var ju då, Jan Andersson har ju sagt allt utom att han har bestämt sig för att starta med Isak Kulusevski i premiären.
Exakt.
Egentligen, att han har ju pratat runt det ämnet väldigt mycket, men han har ju parat ihop dem och mer eller mindre bekräftat att han kommer spela med dem från start mot Armenien i genrepet. Och sen så var det ju en annan detalj här i träningarna som man kunde lägga märke till, och det är ju att om man tittar på hur landslaget har spelat tidigare så har de ju sökt en längre boll i uppspelen mot Berg som har fått liksom skava ner den till någon då, eller var target lite grann. Nu började man ju plötsligt träna uppspel mer längs marken mot Alexander Isaks fötter. Och det har de ju inte gjort så jättemycket förut. Och Isak spelar ju mycket på det sättet i Real Sociedad, där han har Porto och Oyarzabal som trycker ner i djupet runt sig. Så det tyder ju också då på att de håller på att jobba på uppspel som ska vara mer lämpade för Isaks egenskaper än Bergs här på något sätt som lag också. Så att vi tror väl absolut att det blir Isak Kulusevski på topp mot Spanien.
Ja, så det tror jag.
Annars är ju startade av sig själv ganska mycket där då, förutom in i mittfältet som vi. Danielsson skakar i passningsspelet mot Finland, men jag tror fortfarande att han går först här i ordningen bredvid Lindelöf, att det blir han och Lindelöf som startar.
Ja, det tror jag också.
I en hommage till Västerås SKs mittbackspar från, eller Lindelöf var väl högerback då kanske, men
det var
han var mittback, va?
Ja, nej, jag vet inte. Nej, eller var han där? Ja, jag kommer inte ihåg.
Ingen av oss såg Västerås så himla mycket den säsongen, kan vi väl med.
Precis.
Ska vi, just det, vi ska ta det en formalitet här också då. Innan vi går in på frågelådan, så vi slipper kladda med det där då. Det är så här att det här är det sista avsnittet av den här podden på ett tag.
Väldigt, på ett bra tag.
På ett bra tag. Och skälet till det är ju att jag ska vara föräldraledig efter EM. Och vi ser väl egentligen inte någon anledning att fortsätta spela in poddar om allsvenskan nu när allsvenskan är uppehåll och vi jobbar enbart med Europamästerskapet.
Exakt.
Vi tror det kan bli lite torftigt. Därefter så inleds min föräldraledighet och jag är tillbaka först nästa år, i början av nästa år. Så att den här podden kommer att inte att
ligga på paus.
Den kommer ligga på paus tills dess.
Ja, jag har försökt ju hitta en ny Noah här, liksom gjorde, och så jag skulle kunna försöka hålla podden med liv. Men det finns ju inte så många Noah att välja på. Det fanns en 80-åring i Skärmarbrink, men han ville inte göra den. Men sen fanns det ju liksom en, eller var någon som var 12 år också, någon tonåring. Det hade ju varit, i och för sig varit samma intellektuella nivå, men han var inte intresserad av fotboll. Så att det blev svårt att hitta någon ersättare tyvärr.
Så du kommer göra en hockeypodd istället? För där fanns det. Desto fler,
exakt.
Ja, nej, men det blir en paus helt enkelt. Behöver inte prata för mer om det, men
så ni
vet varför den här podden inte ges ut. Nu tycker jag vi går till frågelådan.
Frågelådan. Ba-ba-ba-bao. Frågelådan. Frågelådan.
Ja, där det har rasslat till igen då. Måns Rasmusson har ställt fråga, precis som flera andra här, om det här kriget mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollsförbundet. Och det var jag som rapporterade om det i lördags där, precis innan Finlandsmatchen att det röstades igenom en motion på riksidrottsmötet som innebär att det centrala RF-stödet som går till alla specialidrottsförbund då, att de sätter ett tak på 10%. Man ska inte kunna få mer än 10% av det och resten ska fördelas ut till andra i någon sorts solidaritetsbetalning. Där förbundet då, fotbollsförbundet tidigare har fått 14% och bakgrunden till att de har mer än alla andra är att det är Sveriges överlägset största sport. Nästan 40% av alla ungdomar som idrottar i Sverige spelar fotboll. Och det här ju retade ju gallfeber på fotbollsförbundet. De fick ju backning av, jag tror, innebandy, basket, volleyboll och fäktning och lite andra förbund som tyckte att det här var fel också. Och sen så var det väl det vi, du och jag, båda två hade på känn där att de skulle vidta en ganska drastisk åtgärd. Och det kom ju bekräftelse på det igår här då, där i ett pressmeddelande där de nu pratar om att lämna Riksidrottsförbundet till och med och ska utreda det och lämna svar på om det är rätt beslut eller inte i september. Det här riskerar ju att bli blodigt och att lämna RF får ju konsekvenser på flera sätt än bara de här ersättningspengarna. Vi har ju till exempel då fungerar ju RF som en sorts safeguard för 51%-regeln och lite andra sådana saker. Det rör på sig. Det är en stökig konflikt det här och hade det inte varit EM-uppladdning och Champions League-final och annat tror jag att det hade varit större rubriker, för det är nästan bara vi och fotbollskanalen som har rapporterat om det.
Ja.
Och då var flera som frågade, såg jag här också, det här med att inte att Björn Eriksson valdes om som ordförande i Riksidrottsförbundet. Det vet jag ju, det har jag ju skrivit om tidigare också här, att de frågade Anders Larsson i Ishockeyförbundet och Maria Möller i Golfförbundet från fotbollens sida. De sökte då de som representanter för att utmana Björn Eriksson, men de tackade nej båda två och därför så ställde Eriksson upp utan någon motkandidat egentligen och valdes om här. Så att det här missnöjet med det här, Mats Enqvist var ute igen här och svingade nu mot Björn Eriksson, såg jag. Det kvarstår. Så att allt är sig likt helt enkelt. Det vill säga, man kommer tillbaka i nästa år här till det här jobbet igen efter föräldraledighet, så landar man in i precis samma verklighet och samma chans som tidigare. Det känns bra.
Exakt. Västerort, Viktor Gyökeres eller Omar Faraj, vem går AIK för? Ja, de vore ju helt knäppa om de inte kollade upp med båda två, att de inte är på båda två, det tar jag för givet. Sen tror jag väl att både Gyökeres och Faraj, Gyökeres tror jag vill stanna utomlands helst, så det ligger väl nog närmast i hans. Omar Faraj tror jag att BP vill sälja utomlands också, men jag menar båda vore ju perfekta för AIK. Liksom Omar Faraj, Paulos Abraham typ, Viktor Gyökeres anfallare, så att nej, det vore konstigt om de inte hade kollat upp båda.
Jag tycker att det vore Palmegruppen frågar så här. Jag tycker det vore kul att fråga Sillykungen Kristoffersson om försäljningar som inte blev av. Den där allsvenska klubben varit dumsnål sedan spelaren tappat och försäljningen uteblivit. Iran Dust, Fröling eller Jake Larsson etc. Har du något sånt exempel?
Ja, men alltså tog han dem som exempel nu?
Han undrade väl kanske om det var så i något av de fallen.
Ja, men så var det ju. Alltså, Nils Fröling var ju både Malmö och Norrköping på och kollade. Och mitt AIK kollade upp också. Men han har väl sagt att hans kontrakt går ut om 6 månader snart. Och han vill väl tro att hans mål är att komma utomlands. Så då kan han ju skriva ett pre-contract med en utländsk klubb och sen gå gratis efter sommaren. Eller efter säsongen. Så att jag tror att det är hans plan. Sen är det inte alltid planerna liksom fungerar. Så att då kanske han får ta en allsvensk klubb då, om det inte blir så. Men han har ju störst chans om han skriver på som Bosman för att komma utomlands, tror jag. Det är väl det hans mål. Sen var väl Jakob Une Larsson som stackade ner till Lecce bland annat, som var en övergång som inte blev av. Och sen blev ju inte övergången av Haslak Vittry till Utrecht heller. Där kom ju inte klubben överens med Djurgården om en övergångssumma då. Jag gissar väl att de gör ett försök. Det finns ju ganska många klubbar som är påhugger på Vittry, Nynberg bland annat, ett par andra i Zweite Bundesliga och sådär. Men där vill väl Djurgården ha 10-15 miljoner netto i alla fall i nettotransfer. Så att det blir väl en del att punga ut. Då får vi se då vad han tycker också. Han kanske vill se en chans att vara med och slå som SM-guldet till. Eller om han hoppar på om det kommer något bud som Djurgården accepterar.
Jag vet, jag kanske har fel intryck, men Helsingborg hade väl ändå möjligheter att sälja Max Svensson i olika skeden. Nu är han typ bänkad, eller har varit bänkad i alla fall lite grann.
Exakt! Där var det ju både en MLS-klubb som hade lagt bud, va? Och sen var det väl var det någon holländsk klubb som var intresserad också? Ja, nu känns det känns lite konstigt, men så där kan det ju vara. Spelare blir het och sen så blir det ingenting. Nej, men sen var det Sead Haksabanovic som hade intresse på sig också bland annat, men han blev ju såld till slut ändå. Men
och man kan fråga sig vad status är med Isak Bergman Johannesson och vad Norrköping kan tänka sig mot vad han har varit värderad till och är värderad till och sådär. Det har ju varit, hans aktie har stått högre i kursen än vad den gör just nu, skulle man kunna fastslå i alla fall.
Ja, det kan man lugnt säga.
Det har funnits tidpunkter där de kunde fått bättre betalt.
Adama Fofana till Norrköping blev inte heller av från Varberg. Nej. De var ju muntligt överens när han skulle åka och skriva på sig med den och Kjell också. Så det är många sådana där som har... Irandust till Toulouse.
Men det var ju skada.
Ja, sprack på läkarundersökning.
Så det var ju inte snålhet riktigt.
Ja,
Jens Gustafsson, IFK Göteborg. Varför försvann Joakim Andersson, varför försvann Noah från fan-tv/dobb-tv? Jag tycker att du gjorde bra Eurotalk 352. Vad kul att höra. Jag tror jag svarade på det här tidigare. Jag har ju undvikit mycket inomhussammanhang på grund av pandemin. Att jag inte har varit inne med folk så mycket. Så det är skälet till att jag inte har varit med där. I de programmen. Jag planerar väl komma tillbaka när det känns tryggt. Så jag vill ha en spruta armen kanske innan jag sätter mig där igen. Så det får bli lite senare. Henrik Sjöström, vilka klubbar har Disco bäst insyn i?
Vilka jag har bäst insyn i? Nej, men det vill bara kolla vilka klubbar man avslöjar mest nyheter från. Nej, jag vet inte, det är svårt att säga det där. Det är så olika vart man lägger nyheterna. Men jag har väl en ganska jämn nivå på solklubbarna får man säga. Om man ser till nyheterna så det är väl...
Rent geografiskt så upplever jag inte att det är speciellt koncentrerat till någon plats. Så du har ju flera nyheter om både Malmö och Göteborgsklubbarna också.
Ja, senast var det Falkenberg och... till och med Hasse Eklund som fick sparken. Just det. Så att... Ja, nej, men det är väl olika det där. När det oftast händer ju, det är ju så här, vissa klubbar tar ju rubrikerna oftast. Ja, men till exempel AIK var det jättemycket nyheter om till exempel förra sommaren. När de värvade alla tre, alla de här stora. Och där var ju vi rätt hett på det. Sen har det väl varit, sen har vi, får man säga att AIK har legat lite mer i radioskugga vad det gäller rubriker de senaste månaderna, va?
Verkligen. De planerar säkert något stort i sommaren här. Något riktigt jävla, något riktigt rövar. Det är en röva grej, annars känner man inte igen dem. Alldeles för lugnt hittills.
Men Mattias Öberg då, tog vi med den frågan, tror ni fotbollen dras ur eller? Vad tror du? Alltså det kan de inte göra, det är väl bara ett hot eller?
Alltså jag tror att den är för viktig för RF, för att RF kommer att gå dem till mötes på något sätt. Men samtidigt så tror jag att, så här, att det här sätter fingret, alltså, nu händer det här och så. Det var ju Fäktningsförbundet såg jag var ute, och det var ju flera andra förbund som var ute och sa inför Riksidrottsmötet här att RF funkar inte som det funkar idag. Att de behöver modernisera och reformera RF. Och det behöver nog hända, för det här är också ett uttryck på den här, alltså de har så olika verkligheter och ekonomiska förutsättningar, alla de här olika idrotterna, att ett så här ideellt föreningssamarbete med liksom ett tak då. RF får ju väldigt mycket kritik för att de agerar som någon sorts myndighet hela tiden. Att flera av de stora sporterna vill ju ha sin egen dialog med politiker och ta hand om sina egna bidrag. Det behöver inte gå genom, RF agerar liksom god man åt idrotterna på något sätt. Så jag tror ju att, kanske inte att fotbollen drar sig ur, men kanske att RF reformeras och inte finns kvar i det skick som det finns idag. Det kan då bli slutpoängen av det här, tror jag. Nu ska vi se, vad har vi mer här?
Vår redaktionschef Magnus Alselind frågar hur fick Disco ut duvan?
Du måste berätta om duvan.
Ja, det var ju den historien jag berättade för dig här nu innan vi började. Det var ju så här att vi har haft problem med duvor på vår balkong.
Och då köpt världens sämsta fågelskrämma kan vi ju föra ett också.
Ja, precis. Jag har också köpt världens sämsta fågelskrämma. Och sen så var jag inne i sovrummet här och så hörde jag ett jäkla liv från min dotters Fionas rum, och då var en duva som hade tagit sig in via balkongdörren, gått via köket och försökt ta sig ut genom att flyga ut genom ett stängt fönster, och det gick inte, så den stod ju och liksom bankade huvudet där fyra gånger och fladdrade med vingarna tills den tröttnade och damp ner på golvet och satt på golvet bara och kollade helt apatiskt. Så när jag kommer in så sitter en duva bara och kollar så här helt. Jag vet inte riktigt vad ska göra, men jag vet att våra grannar har haft liksom, de har berättat för oss om det du problemen, så att jag knackade på
för det är ett problem för hela fastigheten alltså.
Ja, jag vet, för jag var ju livrädd. Nej, men det är ju problem för oss som bor högst upp. Det är då liksom, och det är bara två som bor högst upp, det är vi och grannarna.
Men ja, får vi säga det så alla fattar. Disco bor alltså då högst upp i fontänen mitt på Sergels torg. Det är därför han har det här problemet.
Exakt. Men då så jag var ju livrädd att han skulle få panik igen och börja flyga runt i köket och riva ner porslin och glas och grejer. Det hade ju liksom varit mardrömmen. Så jag var ju liksom livrädd att jag var ju tvungen att smyga liksom. Och då, men då grannen, han hade ju stenkoll på det här, så han gick in Och han visste väl att duvan inte skulle flyga iväg då när den var inne, så att han bara, ja, det tog ju 5 sekunder så hade han den ute på balkongen igen.
Vem är din granne? Det här låter så otroligt kallt beteende. Alltså,
ja, jag vet. Det. Ja, det, han heter Odde, han är grym. Så han ja, löste det där.
Det är nog den bästa egenskapen man kan önska sig av en granne. Att när det väl flyger in en duva i ens lägenhet, så kommer den grannen in och bara löser det åt den.
Exakt. Nej, det var världsklass. Men, och sen dess så tror jag den där duvan fick någon form av traumatiskt liksom, det var ett trauma för den här, för jag har inte sett någon duva på balkongen sen dess.
Han har berättat för sina kompisar vad som hände. Flyg fan inte in i den här lägenheten, då kommer Odde.
Ja, exakt. Ja, nej, det var så här med duvan.
Bra jobbat av din granne då, inte av dig.
Ja, verkligen. Nej, inte av mig.
Vi har fler frågor här. En specifik fråga till dig från Andreas. Vem tror du blir ny tränare i Örebro SK?
Jag trodde att det skulle bli Joel Cedergren. Han hade passat bra där, men nu såg jag att jag tror var Närkes Allana som hade ringt honom, och han hade inte hört någonting från dem. Och man tycker att om de ska anställa en ny tränare så borde de ha hört av sig då i så fall. Men jag tror han hade passat bra där då under Axel Kjell och sådär. Sen vet jag inte, ja, det har ryktats om Andreas Brännström också, men ja, vill han ha Axel Kjell över sig som någon form av sportchef, det vet man inte om det går. Så att, nej, jag har faktiskt inget bra svar på vem som, jag hoppas kunna ta reda på det. Hans Eklund kanske?
Ett jobb i Allsvenskan i Örebro. Ja. Det är liksom inte, det är inte jättemånga, det är inte, nej, så många. Man kanske inte tackar nej till det, bara för att Axel Kjell är sportchef. Alexander Hardenberger, öppnar Toivonen skada för att MFF plockar hem Durmas redan i sommar?
Nej, men däremot så borde de försöka på Isak Kiese Thelin i så fall. Det vore väl en perfekt ersättare.
Det har gått väldigt bra för honom.
Ja, det har gått väldigt bra, så det beror på vad han får. Han kan nog få utomlands och kanske vill gå till Kina och casha in, eller gå utomlands och casha in. Men jag hade ju över Daniel Andersson här sagt satsa på honom.
Ja, men jag tänker att han har gjort så pass bra ifrån sig där att ner att det känns som att han borde ha sin alternativ nu.
Ja. Kalle Dahlberg, Noah känns som en falafelkille och Disco som en kebabkille, stämmer det? Stämmer detta?
Ja, men jag äter nog hellre falafel. Det stämmer bra. Vi som var på Lunds tågstation i måndag såg hur mycket du älskar kebab.
Klassik. Alltså vidraste kebab jag ätit i mitt liv.
Håkan Stenström, vilket lag i Allsvenskan kommer tjäna mest på att eventuellt slash förhoppningsvis bli publik efter uppehållet? Jag säger Hammarby.
Ja, Hammarby, AIK, Djurgården, Malmö typ. Det är väl de. Var Disco på en enda av landslagsträningarna Båstad och bevakade, eller befann sig bara på Peppes Bodega?
Du var inte ens inne på Peppes, va?
Peppes Bodega, herregud. Det var nästan dystert att se hur...
Ja, det var helt övergivet.
Ja, det var helt övergivet. Får se om det kommer igång i sommar då, men det var länge sedan man var där, du. När de laddade upp här 2018 så var vi där och käkade någon pizza, tror jag. Det var ju rätt.
Ja, ja, jag tror vi var där någon gång för mycket till och med. Då.
Ja.
På rätt sätt var vi där. Elis, hur stort är intresset för Ayam Oso? Tror ni han lämnar Sverige redan nu i sommar? Det här tror jag frågan tog upp förra veckan också. Eftersom han ägs av Häcken, va, så känns det som att de vill väl ha tillbaka honom innan de säljer honom.
Det känns så, va?
Men jag vet inte.
Vi kommer fram till att han vore bra att få en chans där. Sen beror det på vad får de för tränare. Det är väl det som det handlar om också.
Ja. Sebastian Mattsson, vem är bäst i Sverige på så kallade fotbollsnews? Det här handlar, Sebastian har ju då i vår gamla kollega på Expressen som numera jobbar på Svensk Damtidning. Han finns alltså av misstag med i landslagets WhatsApp-tråd där de skriver liksom nyheter till oss som jobbar med bevakning av landslaget. Det är ju liksom öppen info, det är ingen hemlig info, utan det är bara när de lägger upp ett pressmeddelande på sajten någonting. Så att om Jakob Kakambo Andersson som är landslagets presschef lyssnar på det här, så kan du se till att ta bort Sebastian eftersom han är där inne och lurkar. Och sen så försöker han bygga sitt varumärke med hjälp av det här. Så är han borta där. Mattias Öberg, Niklas Moisander till Hammarby.
Ja, det är svårt att se om de tar in Paulsen. Jag tror att de tar Paulsen där. Alltså Moisander borde hellre vara aktuellt för Norrköping eller Malmö och ersätta Rasmus Bengtsson. Han ska ju bo i Norrköping, så att det blir ju... Eller han ska ju bo, Niklas Moisander ska ju bo i Stockholm.
Stockholm, inte Norrköping.
Nej, inte Norrköping. Så att, vi får se vad som händer där.
Har vi någonting mer här som vi tyckte vi borde ta? Det känns som att vi avverkade det mesta, va?
Ja, vi fick med det mesta nu.
Vi tackar för oss då, för den här perioden. Och den här podden kommer att väckas till liv igen. Så lämna inte våran... våran feed, utan ha tålamod till inför försäsongen 2022 helt enkelt då. När,
då är vi tillbaka.
Jag är tillbaka i jobb igen efter EM och följ gärna oss Sportexpressens rapportering om fotbolls-EM som ju börjar här om en vecka där både jag och Disco ska jobba som 17.
Vi syns inför säsongen 2022 då.
Ha ett trevligt år.
Tillsammans.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.